Tackar dig för den här morgonen.
Thank you that we can gather.
Tack att vi kan samlas.
Those of us who have believed your word.
De av oss som tror på ditt ord.
And have received it.
Och har tagit emot det.
Found life in it.
Och funnit liv där.
We ask you that you would give us more from the same word.
Vi ber att du ska ge oss mer från samma ord.
Encourage us.
Uppmuntra oss.
Build us up.
Och bygg upp oss.
In your name we pray.
Det ber vi i ditt namn.
Amen. Amen. I would like to pray. I have just done that. Read.
Jag skulle vilja läsa.
From the book of Ephesians.
Från Efesierbrevet.
Chapter 1.
Kapitel 1.
Ephesians 1.
Efesierbrevet 1.
Verses 15 through 23.
Vers 15 till 23.
And this is Paul's prayer for the Ephesians.
Och det här är vad Paulus ber för Efesierna.
So, we just read this whole portion.
Så vi läser hela den här avsnittet.
And we go through the portion and see what it gives to us.
Så går vi igenom det och ser vad vi kan få ut av det.
Ephesians chapter 1.
Efesierbrevet 1.
Verse 15.
Vers 15.
Therefore I also, hearing of your faith in the Lord Jesus and love to all the saints.
Jag upphörde för allt att tacka Gud för er.
Okay, therefore I also hearing of your faith in the Lord Jesus and love to all the saints, do not cease giving thanks for you, making mention of you in my prayers.
Jag upphörde för allt att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om min tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga.
Then the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of him.
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom.
The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling and what is the riches of the glory of his inheritance in the saints.
Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga.
And what is the surpassing greatness of his power toward us, the ones believing according to the working of his mighty strength.
Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda.
Which he worked in Christ in raising him from the dead, and seated him at his right hand in the heavenlies, far above all principality and authority and power and dominion, and every name being named, not only in this world, but also in the coming age.
Och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, som är i denna tiden som är den kommande.
And he has put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all.
Allt lå han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.
So this is the text, and now let's make it interesting.
Så det här är texten, och låt oss göra den intressant.
Paul hears about the believers in Ephesus.
Paulus hör om de här kristna i Ephesus.
And right away he has a desire for them on his heart.
Och ögonblickligen får han en längtan i sitt hjärta.
And he has a prayer for them every day.
Han ber för dem varje dag.
And I like that, you know, when we get involved in somebody else's life.
Och jag gillar det när vi blir involverade i någon annans liv.
And we truly believe that our prayers do make a difference.
Och vi tror verkligen att vår bön gör skillnad.
I love the testimony we heard from Sari.
Och jag älskar det här vittnesbördet vi fick från Sari.
Like God is so involved in practical things.
Att Gud är så involverad i praktiska saker.
It's not just theology, it's not just something nice theory.
Det är inte bara teologi eller någon trevlig teori.
But God is real.
Men Gud är verklig.
And he acts on our behalf.
Och han handlar för oss.
So knowing that Paul prays.
Så man vet att Paulus ber.
And I think it's very interesting to see what he asked God to give these people.
Tycker jag är intressant att se vad han bad Gud att ge de här människorna.
In the first few verses we see these words.
I de första verserna här ser vi de här orden.
Wisdom.
Vishet.
Revelation.
Uppenbarelse.
Knowledge.
Kunskap.
These are those things that God wants to give his people.
Det är vad Gud vill ge sitt folk.
And wisdom.
Och vishet.
Is actually something practical.
Det är egentligen någonting praktiskt.
It's knowledge being applied in a situation.
Det är wisdom. Kunskap som tillämpas i en situation, det är vishet.
To be wise means that I know how to act.
Att vara vis betyder att jag vet hur jag ska handla.
When it's time to act.
När det är dags att handla.
Then a revelation.
Och en uppenbarelse.
It's something that has to come from above.
Det är något som kommer ifrån ovan.
There are things that I don't see clearly, I don't understand.
Det finns saker som jag inte ser tydligt, som jag inte förstår.
And the revelation has to come from above to give me an understanding.
Och uppenbarelsen måste komma från ovan för att jag ska förstå.
And knowledge.
Och kunskap.
I like that word because God doesn't bypass my understanding.
Och jag gillar det ordet för att Gud går inte förbi mitt förstånd.
Our faith is not a blind faith.
Vår tro är inte en blind tro.
It's not just something that I have to believe and that something miraculous will happen.
Det är inte bara någonting jag måste tro och sen händer någonting mirakulöst.
But God wants to involve me with my understanding.
Men Gud vill involvera mitt förstånd.
He opens up my eyes and draws me deeper and deeper in his truth.
Han öppnar mina ögon och drar mig djupare in i sanningen.
So how do these words come together?
Så hur sammanfogas de här orden?
It's verse 17.
I vers 17.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation and the knowledge of him.
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge en vishet, alltså uppenbarelsens ande, som låter er få kunskap om honom.
And why do we need that?
Varför behöver vi det?
I think it happens too often that people get saving faith.
Det händer alldeles för ofta att människor får en frälsande tro.
I have just enough understanding to know who Jesus is.
Jag förstår precis tillräckligt bara för att förstå vem Jesus är.
So that I can be saved.
Så att jag kan bli frälst.
But then I get stuck there.
Men så fastnar jag där.
And I don't really grow, I don't go deeper.
Men jag växer inte egentligen, jag går inte djupare.
What we want is not a religious culture.
Och det vi vill ha, det är egentligen en religiös kultur.
But what Paul says, oh, I'm praying for you, Ephesians, that you would get to know God the way he is.
Paulus skriver att jag ber för er, Ephesians, att ni ska lära känna Gud som han är.
That he would teach you through his spirit in a relationship.
Att han ska undervisa er i sin ande i en relation.
It's beautiful that when we get together and we hear from each other.
Och det är underbart när vi samlas och vi hör från varandra.
And we can see testimonies.
Vi hör vittnesbörd.
But we need to have a personal revelation, personal teaching ministry through the Spirit.
Men vi behöver en personlig uppenbarelse från genom anden.
So it is possible to live as a Christian.
Det är möjligt att leva som kristen.
But without having a deeper knowledge.
Men utan att ha en djupare kunskap.
And I don't mean anything strange by talking about a deeper knowledge. It's not a hidden knowledge.
Jag menar ingenting underligt nu när jag pratar om en djupare kunskap. Det är en dold kunskap.
But that maybe my understanding as a Christian will be very superficial.
Men kanske jag som kristen har en mycket ytlig förståelse.
I understand that as a Christian I shouldn't swear.
Jag förstår att som kristen ska jag inte svära.
I don't smoke.
Jag röker inte.
Right.
Eller?
The superficial things.
Sådana här ytliga saker.
But there's something much, much deeper than this.
Men det finns saker som är så mycket djupare.
And this is what Paul said, this is my desire for you, this is what I pray when I think about you.
Och Paulus säger att det här är det jag vill för er. Det är det jag önskar när jag ber för er.
That God would grant you his spirit.
Att Gud skulle ge er sin ande.
And the knowledge and understanding.
Och kunskapen och förståelsen.
Verse 18 I found very interesting.
Och vers 18 tycker jag är mycket intressant.
That the eyes of your understanding being lightened, you may know. Yeah.
Och han ger ert inre öga ljus så att ni kan se.
The eyes of your understanding being enlightened, you may know. Okay.
Det är olika.
This is what it is.
Så här är den.
Our most important sense is the seeing.
Att vårt viktigaste sinne är synen.
We see and analyze things around us.
Vi ser och analyserar saker runt omkring oss.
Collect data and we understand through seeing.
Vi samlar in data och sen förstår vi genom vår syn.
Now, eyes, in order to work, need light.
Och ögon för att fungera behöver ljus.
And Paul said, I pray that you would receive more light.
Och Paulus säger, jag ber att ni ska få mer ljus.
That you would see more definition.
Att ni ska se mer definition.
That you would see more detail.
Att ni ska se fler detaljer.
That you would have a broader picture.
Att ni ska ha en vidare bild.
This is the eye of your understanding.
Det här är ert ögas förstånd.
And who is it who gives life to the eye?
Är det som ger ljuset en öga?
It's the word, it's the spirit.
Det är ordet, anden.
And now I will give you 3 points.
Och nu ska jag ge 3 punkter.
He mentions 3 things.
Han nämner 3 saker.
When you receive this understanding through God.
När man får den här förståelsen ifrån Gud.
What are those 3 things that I would wish that you would understand?
Vad är det de här 3 sakerna som jag vill att ni förstår?
What are those 3 things that I wish that you could go deeper into?
Vad är de här 3 sakerna som jag önskar att ni kunde gå djupare i?
And the first point that we find is right here.
Den första punkten är precis här.
In verse 18.
I vers 18.
That you may know what is the hope of his calling.
Så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till.
Sorry, I'm a bit distracted by the singing.
I'm sorry.
It's beautiful, no? So, the hope of his calling.
Hoppet är hans kallelse.
And I thought about the calling just a little bit.
Jag tänkte på det här med kallelse lite grann.
A calling was like when God spoke to Moses and he said, Moses.
En kallelse är som när Gud talade till Mose och sa Moses.
Called him by name.
Han kallade honom vid namn.
Or Paul when he was still Saul.
Eller Paulus när han fortfarande var Saulus.
Saul.
Saulus.
Calling out a name.
Han ropade ut ett namn.
And he knows all of our names individually.
Och han känner allas namn.
And I'm sure that we could give our testimonies, each one of us, how God called us.
Jag är säker på att vi kan ge våra vittnesbörd var en av oss.
A time when we heard his voice.
Det var en tid när vi hörde hans röst.
Not literally, but he had the key to our heart.
Inte bokstavligen, men han hade nyckeln till vårt hjärta.
There was a touch from him that we couldn't ignore.
Han vidrörde oss på sätt så att vi inte kunde ignorera det.
We understood that he wanted something.
Vi förstod att han ville någonting.
He called us.
Han kallade oss.
And a calling always has a purpose.
Och en kallelse har alltid ett visst syfte.
In the case of Moses, that calling was to lead the people of Israel.
Och när det gäller Moses så var det att leda Israels folk.
In the case of Saul, it was to be an apostle to the Gentiles.
Och när det gällde Saulus så var det att vara en apostel för hedningarna.
But that was only an earthly calling.
Men det var bara en jordisk kallelse.
We have a heavenly calling.
Och vi har en himmelsk kallelse också.
And there's hope in this calling.
Och det finns ett hopp i den här kallelsen.
Actually, the word church.
Och ordet kyrka.
In Greek.
På grekiska.
Means those who are called out.
Betyder egentligen de som är kallade ut ur.
From the mass of people on the earth.
Från folkmängden på jorden.
God has called out a people to himself.
Har Gud kallat ut ett folk som är hans.
And we heard his calling and we followed him. We said yes.
Vi hörde hans kallelse och vi följde. Vi sa ja.
Now, he says, I want you, let's focus here. He says, I want you to know what is the hope of his calling.
Han säger, jag vet att jag vill att vi ska veta vad hoppet, det hopp han har kallat oss till
är. Oh, our calling is not to be miserable.
Vår kallelse är inte att vara sorgsna.
Our calling is not that you would be doubtful.
Vår kallelse är inte att vi ska tvivla.
But that you would have hope.
Utan att vi ska ha hopp.
And those people who have hope are able to do marvelous things.
Och de som har ett hopp kan göra fantastiska saker.
So what is this hope?
Så vad är det här hoppet?
If you turn to 1 Peter chapter 1.
Om vi vänder oss till första Petrusbrevet kapitel 1.
We read about this hope.
Så läser vi om det här hoppet.
1 Peter 1 chapter, I mean chapter 1.
Första Petrusbrevet 1.
Verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has regenerated us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fört oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.
To an inheritance incorruptible and undefiled, an unfading reserved in heaven for you.
Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen.
By the power of God, having been kept through faith to a salvation ready to be revealed in the last time.
Till Guds makt beskyddar er genom tro fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.
This is the heart of Christianity, isn't it?
Det här är i kristendomens hjärta.
Through the death of Christ,
genom Kristi död,
we are regenerated, we receive a new life.
Så pånyttfödda, vi får ett nytt liv.
But not only that, but because he was resurrected also,
men inte bara det, utan eftersom han också uppstod,
we have a living hope.
Så har vi ett levande hopp.
He is our hope and he is alive.
Det är han som är vårt hopp och han lever.
He has gone before us.
Han har gått framför oss.
We have believed it truly in our heart.
Vi har trott det verkligen i vårt hjärta.
And that means that when we think about the future.
Och det betyder att när vi tänker på framtiden.
We know that we have something that is waiting for us.
Så vet vi att det finns någonting som väntar på oss.
An inheritance, he says.
En arv i det.
Something that is reserved for us.
Någonting som man har reserverat för oss.
Incorruptible.
Som inte kan förstöras.
Undefiled.
Obesudlad.
And unfading.
Och som inte kan vissna.
This is our hope.
Det här är vårt hopp.
This is what Christians have believed throughout the centuries.
Och det här är vad de kristna har trott genom århundraden.
And Paul says, oh, I want you Ephesians that you would understand that God would give more light to the eyes of your understanding.
Och Paulus skriver till Ephesians att han vill att de ska förstå att Gud ska ge deras ögon mer ljus.
And understand the hope that we have.
Så att de kan förstå det hopp som de har, som vi har.
I think this is a very good prayer.
Jag tycker det här är en mycket god, bra bön.
That the Spirit will reveal to you what hope we have in Christ.
Att anden ska uppenbara för oss det hopp vi har i Kristus.
It's not a stupid hope.
Det är inte ett dumt hopp.
It's not a maybe hope.
Det är kanske, inte ett kanske hopp.
But this is reality. This is what we realize when we were saved.
Utan det är verklighet, det är vad vi förstod när vi blev frälsta.
Christ was God in the flesh.
Kristus var Gud i köttet.
It was impossible for death to hold him.
Det var omöjligt för döden att hålla honom kvar.
He is risen and he lives forever.
Han är uppstånden och lever för alltid.
And he has power to give eternal life to anybody who believes in him.
Han kan ge evigt liv till vem som helst som tror på honom.
Call on his name.
Om vi åkallar hans namn.
And we will be saved.
Blir vi frälsta.
This is a beautiful hope.
Det här är ett fantastiskt hopp.
And it is reserved for us.
Och det är för oss.
It's waiting for us.
Det väntar på oss.
When we die, that's not the end.
När vi dör så är det slutet.
It's just the beginning.
Utan det är bara början.
Of something that has no end.
Början på någonting som inte har något slut.
Ephesians, I pray that you would understand this hope.
Efeser, jag ber att ni ska förstå det här hoppet.
What great hope we have.
Vilket fantastiskt hopp vi har.
There's assurance in this hope.
Det finns en förvissning i detta hopp.
And this hope, like I said before, was something that has a... what is the word I'm looking for? Inspired people to do great things for God.
Och det här hoppet som är som förut, det har inspirerat människor att göra stordåd för Gud.
If this hope is true,
om det här hoppet är sant,
and it is,
och det är det,
then I want to tell about it.
Så vill jag berätta om det.
To people, hey, don't cry.
Det vill säga till människor, gråt inte.
For those who have died.
För de som har dött.
In faith.
I tro.
Don't be anxious about your future.
Var inte oroliga för din framtid.
Believe what happened.
Den tro på vad som hände.
What we have reliable sources describing to us.
Och som vi har vederhäftiga källor som beskriver för oss.
Believe it.
Tro på det.
And you also have a hope.
Och du har också ett hopp.
This is not just for a chosen few.
Det här gäller inte bara ett utvalt få.
It is for everyone.
Utan det är för alla.
This is the hope of humanity.
Det här är mänsklighetens hopp.
In Christ. So, the second point he said, still in the same verse.
Och det andra han säger i samma vers.
Ephesians 1:18. He prays.
1:18.
That you may know what is the riches of the glory of his inheritance in the saints.
Så att vi ska se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga.
Sometimes it's hard to understand the structure how Paul builds sentences.
Ibland är det svårt att förstå strukturen i hur Paulus skriver sina meningar.
The riches of the glory of the inheritance of his inheritance in the saints.
Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga.
And an inheritance is an interesting thing.
Ett arv är något intressant.
It's something that is going to be mine.
Det är någonting som blir mitt.
In the future.
I framtiden.
It's not yet.
Men det är inte nu.
And this inheritance means also that it goes from generation to generation, father to son.
Och det här arvet också är någonting som går från generation till generation. Från fader till son.
It's something that I did not earn.
Det är någonting jag inte har varit förtjänat.
But only mine because of birth.
Utan det är mitt på grund av att jag är född.
We have an inheritance.
Vi har en arvedel.
Actually, in the nation of Israel, this inheritance was very important.
I Israels nation så var det här arvet mycket viktigt.
What did they inherit? It was a piece of land.
För de ärvde ett land.
It was the holy land, but something sacred.
Var det heliga landet.
Something that belonged to the family.
Någonting som tillhörde familjen.
And was inherited from generation to generation.
Och som ärvdes från generation till generation.
Now, the Gentiles didn't have a part in this, obviously.
Och hedningarna hade ju ingen del av det här.
The Jews spoke a lot about this inheritance.
Men judarna talade mycket om den här arvedelen.
And we could not inherit.
Och vi kan inte ärva.
The Gentiles, we would have no part of that.
Hedningarna hade ingen del av det.
So there are two kinds of interpretations I found about this inheritance.
Det finns två olika tolkningar jag har hittat om den här det här arvet.
we are to understand the glory of God's inheritance in the saints.
Vi ska förstå härligheten i den andelen som finns för de heliga.
One possible interpretation is.
Och en möjlig tolkning är.
That if Christ who is our inheritance.
Att det är Kristus som är vår arvedel.
He has become our portion in life.
Han är vår del här i livet.
We need to understand the glory of who he is.
Vi behöver förstå härligheten i vem han är.
Among the saints.
Bland de heliga.
He who has become our life.
Han som har blivit vårt liv.
Another interpretation is.
En annan tolkning är.
The other way around.
Tvärtom.
Is that we have become Christ's inheritance.
Att vi har blivit Kristi arvedel.
And that is also possible from the same text.
Och det är också möjligt i den här texten.
He was promised something by his father.
Han utlovades något från fadern.
And he is going to receive it.
Och han tar emot det.
And it's going to be his property.
Och det blir hans egendom.
And that's the church.
Och det är kyrkan.
Which will be his.
Som kommer att vara hans.
And remain his forever.
Och förbli hans för evigt.
Now, when I think about it, it reminds me of these two parables in Matthew 13.
Och det påminner mig om att vår liknelse med Matteus 13.
Because in any case, what's important about the inheritance.
Det är som helst, vad som är viktigt med det här arvet.
Is that it's something that has substance.
Det är någonting som har en substans.
Value.
Ett värde.
And because of that it's precious.
Och på grund av det så är det något dyrbart.
It's more than something, just something I own.
Det är mer än någonting bara som jag äger.
It's extremely precious to me.
Utan det är någonting som är väldigt dyrbart för mig.
And in Matthew 13, verses 45-46.
Och i Matteus 13, vers 45-46.
This value is shown in this parable. Of the field.
Så ser vi det här värdet i den här liknelsen om fältet, om åken.
Says that there's a field. Okay, yeah. let's turn there because.
Vi kan slå upp det.
It's verse 44. With the field.
Vers 44.
The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which when a man has found it, he hides it, and for the joy of it goes and sells all that he has and buys that field.
Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.
And to continue the other parable, verse 45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeing beautiful pearls.
Och vi kan fortsätta med nästa liknelse i vers 45. Men himmelriket är också som en köpman söker efter. Efter sina pärlor.
Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it.
Om man hittar en dyrbar pärla, går han och säljer allt han äger och köper den.
That's an inheritance.
Det är en arvedel.
Something that will, from that moment on, it will stay in the family.
Från det ögonblicket så kommer det att förbli i familjen.
And would go to the next generation, the next one, the next one.
Och överföras till nästa generation och till nästa.
And again, it's possible to interpret this portion both ways.
Och det är möjligt att tolka det här stället på båda sättet.
Who is the man who finds a treasure in the field?
Vem är den som finner en skatt i åken?
It's Jesus.
Det är Jesus.
Came to the earth and found you. Or us, the church, who have believed in him.
Och han kom till jorden och han fann oss, kyrkan, som har trott på honom.
Which was a great value for him.
Och det var mycket dyrbart för honom.
And redeemed it.
Och han friköpte det.
And now it is his inheritance and it belongs to him.
Och nu är det hans arv och det tillhör honom.
So let's move to point number three.
Men vi ska fortsätta med punkt nummer tre.
I am a bit disappointed, not disappointed, distracted by the singing, but
It's okay.
What is the surpassing greatness of his power toward us, the ones believing according to the knowing, according to the working of his mighty strength?
Hur väldig hans styrka är för oss som tror, samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus.
What is the surpassing greatness of his power toward us?
När han uppväckt honom från de döda.
Nej. I just repeated it one more time.
Sorry. Hur väl hans styrka är för oss.
Surpassing greatness.
En väldig styrka.
Wow. God is almighty.
Gud är allsmäktig.
That's pretty powerful.
Och det är ganska mäktigt.
But when we say almighty, it becomes like an abstract thought,
men
idea.
När vi säger allsmäktig så blir det på något sätt som en abstrakt idé.
So I like that he uses this word, the surpassing greatness of his power.
Och jag gillar att han använder det här uttrycket, hans väldiga styrka.
And his mighty strength.
Hans väldiga styrka.
And then he gives some examples from verse 20.
Så här är några exempel i vers 20.
This was this mighty power which he worked in Christ in raising him from the dead.
Den här oerhörda kraften uppväckte honom från de döda.
Ephesians, I would like you to understand.
Ephesians, jag vill att ni ska förstå.
And understand.
Verkligen förstå.
That God raised up Jesus from the dead.
Att Gud uppväckte Jesus från de döda.
Do you understand this miracle? I know we do. I just like speaking, you know, like
that. Förstår ni det här undret? Det gör ni ju. Men jag gillar att säga så här.
Do you understand?
Förstår ni?
Who can give life to a dead person?
Vem kan ge en död liv?
Nobody.
Ingen.
It's called dead because there's no life in it.
Det kallas död för att det finns inget liv mer.
But God did it.
Men Gud gjorde det.
And that was nothing for him. That was just like, you know, anything else he does.
Det var ju ingenting för honom. Det var bara som vad som helst annars han gör.
God gives life every day.
Gud ger liv varje dag.
That's just what he does.
Det är det
han gör. He's the source of life. He's life himself.
För han är livets källa. Han är livet självt.
He raised up Christ from the dead. And the same power works in you.
Han uppväckte Kristus från de döda och samma kraft är verksam i er.
This is the point that I want you to understand.
Och det är det jag vill att ni ska förstå.
The mighty power that you have.
Den mäktiga kraft som ni har.
Through the Spirit who lives in you.
Genom anden som bor i er.
And the next thing he says after verse 20, which he worked in Christ and raising him from the dead, and he seated him at his right hand in the heavenlies.
Det verkar Kristus när han uppväckte honom från de döda och satt honom på sin högra sida i himlen.
You know what this right hand means?
Vet du vad det här betyder, högra sidan?
A position of power.
Det är en maktposition.
Christ is the power of God.
Kristus är Guds kraft.
And he says he is seated on the right hand of God.
Där det står att han sitter på Guds högra sida.
That's the place of a general.
Så är det generalens plats.
The captain of the army.
Kaptenen för armén.
He has all the power.
Han har all makt.
Isn't that what we read? That God has given judgment to Christ.
Och vi läser att Gud har gett domen till Kristus.
He has He is supreme. He was given a name that is greater than any other name.
Han gavs ett namn som är större än alla andra namn.
Why? Because he is greater than anybody.
Varför? Jo, för att han är större än alla andra.
In rank.
Vad gäller rank.
But also in might, in power.
Men också vad gäller makt.
So he is established in the position of power in heaven.
Så han har en maktställning i himlen.
And just to emphasize it, he said in verse 21.
Och för att betona det säger han i vers 21
and 22.
Och 22.
And he is seated far above all principality and authority and power and dominion, in every name being named, not only in this world, but also in the coming age.
Han sitter högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, som är i denna tiden som är den kommande.
There is nobody who would be greater than him.
Ingen kan vara större än han.
Not now.
Inte nu.
And not in the future.
Och inte i framtiden.
These principalities and authorities and powers and dominions.
Alla dessa härskare och makter och krafter och herravälden.
Speak about different powers of angels and demons.
Olika andemakter och demoner.
There's nobody who is higher or greater or more powerful.
Det finns ingen som är större än har mer makt.
And then verse 22 and 23.
Som vers 22 och 23.
And he has put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church.
Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han det huvud för kyrkan.
Which is his body, the fullness of him who fills all in all.
Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.
And this is so fantastic.
Och det här är så fantastiskt.
At the end.
Här på slutet.
He said, now when you see who Jesus is.
När ni förstår vem Jesus är.
In his mighty power.
I hans stora makt.
Seated on the right hand of the Father.
Där han sitter på Faderns högra sida.
Higher than any other authority.
Högre än någon annan auktoritet.
He is also a head of the church.
Han är också kyrkans överhuvud.
Which is you.
Och det är ni.
He is the head and that means you are the body.
Han är huvudet och det betyder att ni är kroppen.
So, wherever Christ is, we are in him.
Var än Kristus är så är vi i honom.
We are in Christ.
Ja, vi är i Kristus.
The church.
Kyrkan.
So, do you understand when I speak about power?
Så förstår ni när jag talar om makt?
Oh, Paul prayed, I pray that you understand, that you get this revelation.
Paulus säger att jag ber att ni ska förstå, att ni ser den här uppenbarelsen.
To see what is the surpassing greatness of his power.
Se den här osedliga makten, kraften.
Yes, that's beautiful.
Och det är underbart.
So what were these three things?
Så vad var de här tre sakerna?
The hope.
Hoppet.
In our calling.
I vår kallelse.
The second, the riches of the glory of his inheritance among the saints.
Ja, det är rikedomen i arvedelen som han har bland de heliga.
And the third one is power.
Och det tredje är makt.
A power that surpasses everything.
En kraft och makt som överstiger allt.
And just to finish, I was thinking he could have prayed for other things as well.
Och bara som avslutning vill jag säga att han kunde ha bett för andra saker också.
Why did he pray for these two things?
Varför ber han för de här tre sakerna?
Sometimes it feels like so spiritual, so abstract, so out of context.
Ibland känns det så andligt, så abstrakt, taget ur sitt sammanhang.
But actually, I believe that this is very practical.
Men jag tror att det här är något väldigt praktiskt.
This was the best prayer that he could have prayed.
Det här var den bästa bönen han kunde ha bett.
What else could have he prayed for?
Vad annars kunde han ha bett om?
He could have asked God that the Ephesians would not sin.
Han kunde ha bett Gud att Efesierna inte skulle synda.
Right, we have sin a lot on our minds.
Vi tänker mycket på synd.
That they would live right.
Att de skulle leva rätt.
That they would never stray from the commandments of God.
Och aldrig avvika från Guds bud.
That they would be pure.
Att de skulle vara rena.
So that they could have a testimony in this world.
Så att de kunde ha ett vittnesbörd här i världen.
That would have been a good prayer also.
Och det skulle också kunna vara en bra bön.
We believe in purity.
Vi tror på renhet.
We believe in testimony.
Vi tror på vittnesbörd.
But the prayer that Paul had.
Men den bön som Paulus hade.
Is actually much more greater than this one would have been.
Är ännu mycket större än det här skulle ha varit.
Because imagine when I understand my calling in Christ.
För när jag förstår min kallelse i Kristus.
I understand the dignity that he has given me.
Så förstår jag vilket värde han har givit mig.
The scope of eternity.
Hela evigheten.
That is given to me. This is our hope. This is why we are Christians.
Som har givits till mig och det är vårt hopp. Det är därför jag är kristen.
That's just so much more.
Det är så mycket mer.
And the power that is given to us.
Och den makt som har givit oss.
Nothing and nobody can stand against us.
Ingenting och ingen här kan stå mot oss.
Paul prays, I want you to understand the hope.
Så Paulus ber att jag vill att du ska förstå hoppen.
The riches.
Rikedomen.
And the power.
Och kraften.
And then, you know, those things that we focus on in this life are not going to be so important.
Och det som vi fokuserar på här i livet blir inte så viktigt.
We can leave behind sin.
Vi kan lämna synden bakom oss.
Because I don't know if you have thought about it, everything that is sinful is only connected to this earth.
Jag vet inte om jag har tänkt på det, men allt som är syndigt, det hör bara den här jorden till.
Except for pride.
Except förutom stolthet.
But those things that lure us.
Men det som lockar oss.
Belong to this earth.
Tillhör den här jorden.
When I have a greater focus.
När jag får ett vidare fokus.
I can move on and it's not interesting anymore.
Så kan jag fortsätta, det blir inte intressant längre.
Then he could have prayed for the Ephesians for happiness in his life.
Han kunde ha bett om välgång i det här livet för Efesierna.
Yes, I pray that you would be successful.
Jag ber att ni ska ha framgång.
That you wouldn't have evil in your life.
Att det inte ska finnas något ont i era liv.
You wouldn't suffer.
Att det inte ska lida.
And I don't mean to make it ridiculous because it's not. This would have also been a good prayer.
Jag vill inte förlöjliga det här för att det skulle också vara en bra bön.
Right. Somehow we all would like to have happiness.
På något sätt så vill vi alla ha våra lyckliga.
And I do believe that we should do whatever we can to make our lives as good as possible.
Och jag tror att vi ska göra vad vi kan för att få så bra liv som möjligt.
And let God decide what he grants us and what he doesn't.
Och sen låta Gud bestämma vad han vill ge oss och vad han inte vill ge oss.
But that's also just something that belongs to this earth.
Men det är också någonting som bara tillhör det här livet.
I think our success is not to have a good life on this earth and be clueless about eternity and pass on.
Jag tror inte att vår framgång är att
have a good life on this earth.
Ha ett bra liv här på jorden.
And then pass on to eternity being totally clueless about what's over there.
Och sen bara gå vidare till nästa liv och inte veta alls vad som händer där.
Because these things have an ability to compete with the word of God.
För de här sakerna, de tävlar med Guds ord.
When I'm chasing my earthly success and happiness.
När jag söker en framgång här på jorden.
Somehow they seem to be like foundationally colliding with the word of God.
Så verkar det att det grundligt kolliderar med Guds ord.
Right? Jesus says that you should not. He who wants to keep his life is going to lose it.
Jesus säger att den som vill bevara sitt liv ska förlora det.
And if you give up your life for the kingdom, then you will actually gain something more.
Om du ger upp ditt liv för riket så vinner du mer.
What is the message of Christianity? Is the cross.
Det är kristendomens budskap i korset.
That I have died for myself.
Att jag har dött för mig själv.
For my rights.
Om mina rättigheter.
And I have trust with Jesus that he's the one who lives his life instead in me.
Och jag får trösta på Jesus att det är han som lever sitt liv i mig.
And somehow it really goes against trying to, you know, get what I need.
Och på något sätt så kolliderar det här med att jag ska få det jag vill ha.
So, no, not happiness. Not earthly happiness. That's not his prayer.
Han ber inte om jordisk lycka eller välgång.
And just one more thought I have was, so many Christians have really miserable lives.
Och en tanke till som jag har, det var att så många kristna lever så eländiga liv.
If you look at them from a natural point of view.
Om man ser naturligt på det.
Poor, hungry, persecuted.
De är fattiga, hungriga, förföljda.
And if we think naturally that we might despise them.
Om vi tänker naturligt så kanske vi föraktar dem.
The world despised them.
Världen föraktar dem.
Because they didn't understand that these people have another hope.
För de förstod inte att de här människorna har ett annat hopp.
And that hope became greater than earthly hope.
Det här hoppet blev större än det jordiska hoppet.
And that was actually one testimony.
Så det var ett vittnesbörd.
That people did not care about their lives when they were in this situation to choose between, you know, the lions, being fed to the lions or deny their faith.
Att människor brydde sig inte om sina liv när de fick välja mellan att gå till lejonen eller att förneka sin tro.
It was crystal clear for them.
Det var helt kristallklart för dem.
Why? Because they had hope.
Varför? För att de hade hopp.
They had the riches.
De hade rikedom.
And they had power.
De hade kraft.
And the last one I have on my little list here, what Paul could have prayed.
Det sista som jag har på min lista här var att Paulus kunde ha bett.
These are just stupid little points, but I think you understand why I'm putting them here.
Det här var dumma lite små punkter, men jag förstår. Jag tror att ni förstår varför jag har med dem.
Paul could have said, I pray that there would be peace in your lifetime.
Och Paulus skulle ha bett att jag ber att det kommer bli fred i er livstid.
That you would have possibility to proclaim the gospel, to live long and do the work of the ministry.
Att ni skulle leva länge och förkunna evangeliet och tjäna.
That there would be peace.
Att det skulle bli fred.
In your lifetime.
I er livstid.
Basically, I would just repeat myself if I would give the answer.
Nej, jag skulle bara upprepa vad jag har sagt om jag ger svaret.
Shortly, just the Christian life and the Christian message always brings confrontation.
Det kristna livet och det kristna livet för alltid med sig en konfrontation.
Jesus said about himself, I didn't come to bring peace, but I came to bring a sword.
Jesus sa att jag kom inte för att föra in frid utan ett svärd.
Have you noticed when we give the gospel to somebody, there's a division?
Har du märkt att när man delar evangeliet med någon så finns det en åtskillnad?
Almost immediately.
Nästan omedelbart.
In his own mind, his peace is gone.
Friden försvinner i hans sinne.
And the gospel divides people also.
Och evangeliet delar på människor, skiljer människor.
Those who will believe and follow and those who don't.
De som tror och följer och de som inte gör det.
And there's no peace between these two.
Det finns ingen fred mellan de här två.
The flesh will always persecute the spirit.
Köttet kommer alltid att förfölja anden.
And we see this in history.
Det här ser vi i historien.
And the world has gotten tired of it and they say no more war of religion.
Världen har tröttnat på det och säger vi ska inte ha några religionskrig mer.
Why can't we just live next to each other in peace?
Vi kan väl leva fredligt med varandra.
It's impossible.
Men det är omöjligt.
Paul didn't say, I pray that there would be peace in your lifetime.
Paulus säger inte att jag ber att det ska bli fred i er livstid.
But we have a calling.
Men vi har en kallelse.
And that is that this message of Christ would come to all men.
För det är att Kristi budskap ska komma till alla människor.
That's better than having peace.
Det är bättre än att ha fred.
I mean, you know, that superficial peace.
En allmän ytlig fred.
If I can be like anybody else.
Om jag kan vara som vem som helst.
I won't have any trouble at my work.
Så har jag inga problem på jobbet.
I wish that I could, you know, that everybody would like me.
Jag vill att alla ska tycka om mig.
But in order to do that, I should not speak about Jesus, because as soon as I do that, I won't be loved.
För att göra det så ska jag inte nämna Jesus, för gör jag det så blir jag inte omtyckt.
So peace in that sense was not the plan of God.
Så frid på så sätt var inte Guds plan.
But we have a great commission instead.
Men vi har ett stort uppdrag istället.
Go to all the world.
Att gå ut i hela världen.
All nations.
Alla nationer.
Make them disciples. Teaching them to observe everything I have taught you.
Att undervisa allt, att de ska göra allt som jag har undervisat.
But we have these three things.
Men vi har dessa tre ting.
And Paul prays that we will go deeper in understanding.
Och Paulus ber att vi ska förstå djupare.
The hope of our calling.
Hoppet om vår kallelse.
The riches of the inheritance of Christ among the saints.
Rikedomet som finns i arvedelen till de heliga.
And his power that suppresses, no, surpasses, not suppresses, surpasses.
Och kraften, hans makt som övergår allt.
Everything. So thank you, Lord.
Så tack, Herren.
It's a good prayer.
Det är en bra bön.
Thank you that Paul prayed this prayer for the Ephesians.
Tack att Paulus bad den här bönen för Efesierna.
We need to understand these three things also, God.
Vi behöver förstå de här tre sakerna.
Give us a deeper understanding, we ask.
Ge oss en djupare förståelse.
Thank you that when you open up our eyes, then we understand and see.
Tack för att när du öppnar våra ögon så förstår vi.
And it puts everything else into a right perspective.
Och det ger allt ett rätt perspektiv.
Lord, we pray that you will work these things in our hearts.
Vi ber att du ska arbeta i våra hjärtan.
Bless us during this week.
Och välsign oss den här veckan.
Keep us safe.
Och bevara oss.
Keep our families.
Och skydda våra familjer.
Bless our finances as we follow you.
Välsigna vår ekonomi när vi följer dig.
Lord, keep us healthy if possible.
Och Herre, bevara vår hälsa om möjligt.
And we do pray one more time for those who are in Oman right now.
Och vi vill be igen för dem som är i Oman just nu.
Obeying the Great Commission.
Och som lyder den stora missionsbefallningen.
Give them people, God.
Ge dem människor, Gud.
Who want to hear about you.
Som vill höra om dig.
Who want to get to know you.
Och lära känna dig.
Make them disciples, we ask.
Vi önskar dem till lärjungar.
In your name.
Ditt namn.
Amen.